Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag huskar det.
Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
The flicker in a save, rebound save. That was brilliant. Oh my goodness.
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Ja, men då var vi här igen. Via Plays hockeypodcast nummer 292. Jag ser redo för ett samtal. Över en timme ungefär brukar vi landa på den här onsdagsmorgonen tillsammans med Erik Granqvist och Håkan Södergren. När det känns som att tiden den bara snurrar runt. Är det morgon? Är det eftermiddag? Är det kväll? Är det natt? Vad händer, Håkan, i ditt liv?
Ja, det är lite som du säger, för att man inriktar sig på de här matcherna som börjar 2 generellt, får man väl säga. Och det är inte så lätt att gå till jobbet ungefär 11:30 varje kväll och sen så kan man sitta där och försöka hålla farten på allting. Och sen är det pausar och allting, så att det blir lite omvända tider, definitivt. Va? Framförallt i och med att det är mörkt när vi går till jobbet och när vi går hem från jobbet. Det brukar inte vara när vi gör slutspelet. Det brukar vara ljust när vi går på jobbet och sen brukar det vara ljust på morgonen när vi går hem.
Ja, det brukar ju vara lite spännande ibland när man kliver ut här utanför Ringvägen 52, när man möter de här som är på väg hem från lite galej där på söndag morgon och vi har kommit ut och gjort hockey. Det där missar man nu.
Ja, det är lite tråkigt. Men vi tar det nästa år.
Ja, vi gör det faktiskt. Det är ett nöje att bevaka Stanley Cup-finalerna. Och för dig, Erik Granqvist, nere i Ängelholm, så lever du ju ett litet annorlunda liv på dubbla vis. Är du ute i skogen? Är du i hemmet? Eller var befinner du dig?
God natt, Gide. Vadan detta? Klockan är 12:30 i Edmonton. Min kropp behöver sova. Nej, jag har faktiskt flyttat in från skogen nu. För nu är jag totalt i Stanley Cup-bubblan. Jag var uppe och såg final 2. Jag vaknade perfekt kvart i innan nedsläppning. Holmgren och Wallin tog emot och gjorde det med den äran. Riktigt bra match. Det var över 200 tacklingar. De här två fighterna, de blir grinare och grinare på varandra. Det är 1-1 i matcher. Det kommer bli 6 eller 7 bataljer. Så att jag är väldigt nöjd med det. Jag har rakat mig också.
Oj.
Så det här vilda livet är över. Vi kör en omröstning. Wallins mamma Yvonne, Jonte som fyller 11 år imorgon och jag själv. Och då röstar de på att raka bort skägget. Så att nu är jag så här persikohy igen, som du också har, Niklas.
Okej. Var det enhälligt eller var det någon som tyckte du skulle ha kvar?
Nej, det var jag själv var, ja, lite grann. Ge det någon vecka till här så att du ser ut som en wild man. Men framförallt Wallins mamma då, som sa Erik ser jättekonstigt ut. Så det följde väl den avgörande. Nej, men skämt åsido, jag har ju haft lite slutspelsskägg förut, men jag tycker det kliar och jag gillar att vara clean, både invändigt och utvändigt.
Alltså, Håkan, vad kommer det här slutspelsskägget ifrån egentligen? Det är många spotter som, ja, det har slutspel.
Ja, och det finns ju många teorier om det. Så att jag kan inte påstå att jag faktiskt vet utifrån vad du startar med, va? Men jag tror inte jag ska faktiskt lägga mig i det så mycket.
Jag får med att det var Islanders, ursäkta jag bryter in.
Ja, ja, visst.
Att det var något, att de hamnade i en bra streak och de bara fortsatte vann och vann. Vad jag vill minnas så var det de.
Det tror jag också är en av dem som jag också har hört. Alltså, men ja. Det känns liksom som att det är många som vill ta åt sig äran för det där slutspelsskägget på något vänster.
Men hade ni det i Djurgården också på 80-talet?
Nej, inte det var så. Det är inte vad jag kan påminna, men vi vann i alla fall.
Det var så ni hade andra grejer för
er. Ja, vi hade andra grejer för oss.
För er där uppe, Erik, hur var det med just såna ritualer?
Ja, det är ju... Alla idrottsmän och kvinnor jag träffar har ju någon sorts skrockfullhet. De kanske inte är lika skrockfulla som du, Niklas. Men vad jag vill minnas så var det nog ändå någon form av slutspelsskägg där uppe på 90-talet i Luleå. Jag tänker mest på den tiden faktiskt att man käkade sådana här Orurus och Voltaren som nästan som hockeygodis kallade vi det för då. Och det var ju inte alls bra i magen. Och precis innan ni ringde nu och väckte mig här så läste jag om Ryan Kessler då, tidigare Anaheim och Vancouver bland annat. Vilka problem han har fått även efter karriären på grund av att han äter så mycket smärtstillande och inflammationsdämpande piller.
Men berätta mer om det där hockeygodis. Var det inga direktiv av så här många får ni ta och hålla på? Låg det bara fram och det var bara att gå och plocka, eller hur fungerade det?
Nej, det var ju så att hade man ont någonstans, jag hade ofta ont i mina ljumskar. Jag var ju väldigt explosiv. Jag påminner lite om Shodobin explosivitet, men det gjorde ju också att jag hade ofta ont i ljumskar och baksidan på låren. Och sen så istället för att då vila och göra det som behövs för att kroppen och musklerna ska läka så tog man då Orudis som det hette på den tiden. Och det var ju stort sett, även om läkarna då sa, Jelverton som var läkare då sa att ja, men det här får ni inte äta för mycket för det, magen tar illa av det här och så vidare. Det är bara när ni verkligen behöver det. Så att rekommendationen var ju att vi inte skulle missbruka det så att säga. Men jag och många, många andra tog det ju stort sett ja, men minst 3-4 gånger i veckan.
Oj.
Och det är ju alldeles för mycket. Och det är bra att Kessler kommer ut och pratar om det här. För det är också någonting som är väldigt skadligt för kroppen. Och det är ju inte värt priset om man mår som han gör nu.
Ja, vi har ju pratat om det många gånger i podcasten. Jag menar, Håkan, du var ju till och med dopingavstängd på grund av...
Paraflexkomp.
Ja, paraflexkomp. Ja, en månad fick du avstängd. Det är också rätt sanslöst.
Ja, men det var ju liksom lite prejudicerande det där. För att jag hade alltså, och har fortfarande en kronisk ryggskada från ishockeyn. Och de här pillerna tog man för att egentligen kunna sova efter när man kom hem. Att ryggen då skulle slappna av, rent avslappningsmedicin så att säga. Så det fanns ju liksom inget prestationshöjande i det på det sättet. Och det förstod ju alla då så att säga. Men man satt fast i ett regelverk där man vad kallar man det då? Alltså när du har passerat gränsen för vissa spårämnen i kroppen. För att det är ju nedbrytningstider i medicinerna som ofta är problematiken på det här sättet. Att det ligger kvar spårämnen i dem, för man mätte inga doser i dem. Och i och med att det var en sån typ medicin så letade de med alla möjliga vrinklar och hår och hur de skulle komma ur det här problemet då. Men så att jag varit avstängd en månad, och i tillägg så vet jag att så sa han vad hette det då? Var det hovrättspresident?
Ja, det var måste gå vidare.
Ja, det var högt upp, alltså. Det var högt upp det här.
Ja.
Så sa han så här att vi måste tyvärr stänga av en månad, för det är liksom det är en principsak. Men du får välja vilken månad du vill vara avstängd i. Men jag var tvungen att välja under säsong.
Ja, det var så.
Ja, jag fick inte välja juni.
Nej, okej. Okay.
Vilken tog du då?
Nej, jag spelade landskamper först på försäsongen. Och så var jag avstängd 3 första matcherna i serien, tror jag det var.
Jaha. Men nu när du läser om såna här grejer då, som Erik var inne på Ryan Kessler, som berättar om sin karriär, att han fick gå på toaletten, var det typ 30 gånger under slutspelstiderna då, för att han...
Per dag då,
för att han proppade i sig såna här piller. Det är 10 sen som har gjort en dokumentär, det går att läsa om det i Sportexpressen idag. Vad tänker du då?
Ja, jag är inte förvånad. Mediciner användes väldigt brukligt på många olika sätt förr i världen, va? Och med doktorns välsignelse, men oftast utan då, för att det var ju lite hemkok och lite hopkok. Folk prövade lite vad som helst. För, alltså, mycket av de här är lite placeboeffekt också. Alltså du får, du skulle ju lika gärna kunna fått sockerpiller, så hade doktorn sagt åt sig att det här är bra, det här kommer du må bra, va? För att man orkar inte värma upp, man orkar inte förbereda sig riktigt, man orkar inte stretcha ut eller en sån här sak. Så man försöker ju ta lite genvägar, för det är rätt slitsamt, framförallt när det är ett slutspel eller något liknande, när du reser mycket. Hela den problematiken ställer till det, va? Och då är det ofta som att det blir någon sån här behov av någon stimulans på ett eller annat sätt.
Hur vanligt tror du att det är nu, Erik? Det går ju bara att spekulera i och med att det är stängda dörrar och allting. Men vi upplevde ju i Sochi där Niklas Bäckström blev bortplockad huxflux där inför finalmatcherna. Då var det ju allergimedicin och de svenska läkarna förstod ju ingenting då att det hade gett utslag på det viset det gjorde. Men ändå just den här kulturen med smärtstillande och andra preparat. Vad tror du om det, Erik?
Jag tror fortfarande det är vanligt, men jag tror att medvetenheten ökar hur skadligt det är för människokroppen även på längre sikt. Så att det är en sak om man gör det under en väldigt kort period i ett slutspel och så, att man bara några matcher kvar. Till exempel nu i finalen, det är ju många, bland annat Sagan och det är Point. Och det syns ju att de är hämmade av skador delvis, men då tar de smärtlindrande och inflammationshämmande och så vidare för att kunna spela. Men att göra det, alltså på regelbunden basis hela säsongen, det är ju det som blir så enormt skadligt. Så att det är bra att det här kommer upp till ytan, att man pratar om det liksom alla andra ämnen vi har pratat om, med spelmissbruk och alkohol och andra tabletter och så vidare. Så är det här också att göra spelarna medvetna, och precis som Håkan sa här, att man får köra Niklas Lidström-principen istället, att man får ha så goda vanor att man förbereder sig med dynamisk uppvärmning, man stretchar, joggar ner, cyklar ner, att man tar hand om kroppen på ett naturligt sätt, så behöver man inte ta till det här i vardagen, utan då är det bara vid speciella tillfällen.
Jag minns när det var någon som hade varit över och gjort reportage i ryska ligan. Jag vet inte om det var KL redan då, eller om det bara var ryska ligan för våran kanal, och det här är länge sedan då. Men då hade det varit på morgonen, de satt där i omklädningsrummet, så hade det kommit in någon, bara sagt god morgon på ryska liksom, och det första spelaren gjort var bara rakt in till läkarna, öppnade upp två dörrar, la sig på någon brits där och fick några sprutor i sig och gjorde rent blodet.
Precis. Nej, men de fick ju oftast sockerlösningar och lite sånt där, va, för att de skulle orka, i och med att de reste ju väldigt mycket också. Så mycket var det ju sånt där, va, blodtransfusioner och lite såna där saker som de hade mycket på ryssarna, för de har alltid experimenterat. Alltså vi gick på Nis Västgöten nere, så hade vi omklädningsrummet på längst bak förbi ryssarnas omklädningsrum, och när vi gick förbi dem, då satt de med såna här, alltså det ser nästan ut som de munskydd vi använder nu, men det var syrgasmasker. Okay. Och så hade de en syrgastub vid varje plats, va, så satt de och andades in och ut syrgas i direkt när de kom in i perioden, för de skulle snabbare återhämta sig.
Aha.
Och när vi gick förbi, alltså vi trodde det var, vad heter med Anthony Hopkins där i Lammen Tysta som var där inne. Det var, satt ju 20 killar med syrgasmasker på sig. Var man inte rädd innan för dem, var man ju efter det i alla fall. Så att det har ju alltid experimenterats. Alltså elitidrott är ungefär samma sak. Jag brukar säga det. Elitidrott är som Formel 1 är för bilindustrin. Säger elitidrotten med konvalescenser, rehabilitering. Alltså det är en prövoverkstad. För man prövar lite snabbare sätt för att få tillbaka folk. Folk är mer motiverade att komma tillbaka från skador och liknande. Så att man gör lite extra. Och det är självklart man tar lite större risker också. Ja. Och det är som sagt, tyvärr så drabbar det ju vissa.
Men Håkan, du har ju varit inne på det tidigare i den här podcasten. Gå tillbaka kanske 100 avsnitt det här i Viaplays hockeypodcast. Så var du ju helt övertygad om att de sovjetiska spelarna var dopade på den tiden ni mötte dem.
Ja, ja. Det säger de ju själva också. Alltså de fick ju tabletter, de fick ju vitaminer varje morgon. Men det är ingen som har sagt eller talat om för dem vad det var för vitaminer. Nej, men jag tror, och jag kan namnge en spelare, Sergej Babinov. Vi spelade juniorlandskamper och allting sånt där. Helt plötsligt, han gick upp 10 kilo på en sommar.
Oj.
Och sen bara, men var lika snabb och fresh ändå, va?
Ja.
Så att det var ju många sådana där exempel. Framförallt skillnaden mellan junior till senior, som gick otroligt mycket fortare för ryska spelare.
Ja. Läskigt när man hör om sånt där. Jag kommer ihåg när jag arbetade med Carolina Klüft under OS. Hon var ju programledare 2014 och även i Rio sen 2016. Mm. Hon berättade att hon hade aldrig tagit en Alvedon i hennes liv.
Nej.
Inte en Alvedon eller en Ipren eller någonting.
Och hon lär ju ha haft smärtor på det ena och andra, vet.
Ja, precis. Kommer själv att man hoppar över en innebandyträning för att man har klippt nageln för långt ner. Liksom. Nej, men det är rätt fascinerande hur elitidrottarnas vardag är nu. De är ju helt styrda. Du måste ju rapportera varje dag, varje timme var du är någonstans. För att dopingpatrullen ska kunna hitta dig.
Är det tre uteblivna överraskningsbesök och de inte är på den plats som är uppsagt, så blir de avstängda väl?
Ja, det går inte att smita genom fönstret som en del gjorde på 90-talet i början. Dopingpatrullen här, hoppar de ut genom fönstret. Jag var inte på den här träningen. Erik, har du tagit sprutan någon gång för att kunna spela match?
Ja, det har jag gjort. flera gånger, framförallt när man brutit fingrarna eller tårna. Så att jag hade tre gånger att jag fick fraktur i foten. Det var även när jag spelade i A-laget, minns jag. Jag hoppade på krycka, fick ett skott på träningen dagen innan. Och sen så ville ändå Osterna med mig som backup då till Robert Skog. Så att jag hoppade på krycka då till planet. Vi åkte till Karlstad, vill jag minnas. Och sen så blev Skog utbytt då efter 4 mål. Det hände ibland där. Men då hade de sprutat mig då. Jelverton, doktorn där uppe, hade sprutat innan matchen. Och så jag kände ingenting av det när jag spelade. Det var den första upplevelsen av vilken, vad otroligt det är. När de kan lägga en bedövning så att smärtan försvinner. Men du kan fortfarande utföra ditt jobb, så att säga. Det har även hänt i fingrarna. Att jag har brutit pekfingret på stöthandsken. Nu finns det jättebra skydd för det. Jag kan visa det någon gång i studion. Men på den tiden fanns det inte. Så ibland klättrade ett slagskott upp längs skölden. Och så bröt man fingret. Och det kunde ju göra fruktansvärt ont ibland. Och då fick man spruta. Så det är väl det jag gjort. Och sen spelade jag en gång med en korsbandsskada också. Djurgården borta. Och då fick jag spruta och var så hårt lindad så jag knappt kunde böja benet. Så det blev stortorsk. Och sen så var jag borta från hockeyn ett halvår och missade junior-VM. Så det var en liten tråkigare historia.
Ja, så var det.
Jag har gjort lite terapi för. Men det är ju några exempel på när man har använt smärtlindring för att kunna spela.
Ja. Du, junior-VM där som missade. Vilka var det som var med i det svenska laget då?
Ja, det var ett superlag med Peter Forsberg och Näslund. De var ju ett år yngre då, men sen var det Micke Renberg, Micke Nylander, Greger Artusson, Andreas Johansson. Det var ju ett superlag. Och det var jag, Roffe Vanheinen och Magnus Lindqvist som var keeprarna då. Men tyvärr så ramlade en Modospelare över mitt knä då. Skog var skadad, ramlade över mitt knä och vi vann den matchen ändå i Delfinen, men så var det ju match 2 dagar senare och på den tiden var det ju att bita ihop och då hade vi, jag tror det var Freddy Lindfors och Lasse Lindgren som tränare och de frågade kan du spela och ja, jag kan göra ett försök, så det var då de tejpade stenhårt då och sen sprutade och ja, jag tog inte många puckar den kvällen och hade ju fruktansvärt ont och sen så gjorde Jelverton Tegnedon artroskopi dagen efter och då var korsbandet av och ledkapseln paj, så då var jag borta drygt 4 månader från hockeyn. Det var mycket tråkig rehab då och så lärde jag mig en läxa också, att har man så ont så att det hämmar lagets prestation, då ska man ju inte spela.
Nej, och tänk nu då i Stanley Cup-finalen här när det har pågått så här lång tid, hur sargade kropparna är. Så det är mycket spruta i de där båda omklädningsrummen, kan jag lova, när det handlar om Dallas och Tampa.
Nu är de ju så fantastiskt duktiga på rehaben. Alltså du har ju kallbad, du har ju såna här kalla strumpor och kläder på benar för att få just upp blodomströmningen för att dra bort slaggprodukter. Du har västar som du tar på dig också på det sättet, va, för att höja just blodomloppet då. Men så att det finns ju många andra naturliga medel, om man får kalla det så, som de använder, va? Så att det är ju en enorm skillnad mot förr i världen när man satte sin buss direkt efter matchen och åkte 30-40 mil och käkade pannbiff i en liten staniollåda, för jag kom hem klockan 4 på morgonen. Det är inte riktigt samma förutsättningar.
Nej, jag skulle upp och jobba nästan.
Jag skulle upp och jobba på nästan.
7-8 tiden. Nej, men det är klart att det är så. Ja,
men visst, alltså, det är självklart, det säger sig själv. Titta, en sån som Braden Point till exempel, om vi ska bara ta honom, de som är in och ut beroende på skada. Det är inte så att han är frisk efter 2 dagar, inte, utan det är bara liksom bite the bullet och kör.
Ja, och det gör de ordentligt, för nu har de tagit fart den här finalserien. När vi spelar in den här podcasten så är det 1-1 i matchen mellan Dallas och Tampa. Det var ju 4-1 i Dallas i den första, det var 3-2 till Tampa i den andra. Bara en sån här spontan blick över finalserien så här långt, Erik. Vad är din reaktion då?
Underbar final, det är grinigt. Det är alltså över 200 tacklingar på de här 2 första matcherna. Dallas utnyttjade att Tampa var lite slutkörd efter sin konferensfinal mot Islanders, så satte gasen i botten där i final 1 och vann rättmätigt, även om Tampa då sköt 22 skott mot den så älskvärde och explosive Khudobin där i tredje perioden i final 1, så höll de då undan Stars som var bättre i den matchen. Sen så hade Dallas för dålig disciplin, de tog onödiga utvisningar och Tampas powerplay excellerade. Kucherov, Point, Palat och Hedman där uppe på toppen, det var ju bländande. Så där trampade de gasen i botten och såg mycket, mycket piggare ut och mer fokuserade ut Tampa i match 2. Sen gjorde ju då Dallas en bra push där på slutet, men de stängde ner matchen på ett fint sätt och Vasilevskij vann den ryska målvaktsduellen som vi ser för första gången i en Stanley Cup-final. Så det här kan gå till 6 eller 7 matcher och jag gillar också att de börjar bli riktigt griniga. Corey Perry som inte har gjort ett poäng på 11 matcher tror jag att det är för Dallas. Han gör allt för att få Victor Hedman ur balans, men han har inte lyckats än så länge.
Nej, det var Hedman som lyckades, på tal om att få ur balans där. Vid en tekning slog undan benen där på Perry, så blev det lite irriterat. Det börjar bli mycket sådana här saker. Men framförallt det Erik är inne på lite här, att det var ett Tampa som var mer fokuserat i andra finalen. Då kan man ju ställa sig frågan, Håkan, är inte det ganska konstigt? En Stanley Cup-final, det är det enda som har drivit dem egentligen de senaste åren, att de ska vinna. De vet att de har laget Tampa. Kan det verkligen vara så att de inte var tillräckligt fokuserade i en Stanley Cup-final?
Nej, jag tror att det är många faktorer som påverkar. Självklart slitage, mental liten avslappning också efter att ha vunnit en sån avgörande match. Snabbt ladda om, möta ett annat motstånd som egentligen har förberett sig på att slå en starkare motståndare, som är, eller en förväntad bättre motståndare än vad du själv är. Så att det är så många små bitar som egentligen bygger ett pussel i det här fallet, som gör att den här matchen vart som den vart. Men framförallt så tror jag att det var liksom spelet som sådant. Det är väldigt lätt för oss, alltså vi drar ju paralleller och jämförelser mellan New York och Dallas, verkligen att de är så pass lika i spelstil. Det är de ju egentligen inte. Ja, de är duktiga på att försvara sig bägge två, men de har helt annorlunda uppsättning av laget, spelare för spelare. Och det tror jag också gör att man förväntar sig att det ska se ut, och till exempel om man står på Tampa-sidan, att det ska bli ungefär samma metodik och spel från Dallas som från Islanders. Men det är det inte. Men det är grundmomentet att bygga upp istället för framför Khudobin och inte släppa in folk framför mål. Det är ju samma sak. Men som sagt, metodiken för att göra det är helt annorlunda.
Men om du tittar på de här två matcherna, Erik, hur olika var de egentligen?
Ja, men de var ju väldigt olika, eftersom Dallas, det var ju full gas, och som Håkan säger så spelar de ett väldigt bra försvarsspel, men på ett annat sätt. De var ju så mycket rappare in i varje situation än vad Islanders hade varit i sista matcherna mot Tampa. Så det var ju en liten chock då för Tampa, som skulle då ställa om från den tuffa konferensfinalen in i en final. Och de var inte så lika, inte Victor Hedman heller. Men däremot i match 2 så då var det ju ombytta roller. Det var det ju absolut full gas ifrån Tampa, där man hanterar den här stressen ifrån Dallas på ett mycket bättre sätt. När man är snabbare i de här racen till pucken och vinner de här fler av de 50-50-duellerna, då får man ju ett övertag i spelet. Man får ju mer puckinnehav. Mm. Och det utnyttjade ju då Tampa ända tills de hade 3-0. Svåraste ledningen som finns i hockey, som Håkan Södergren så klokt har sagt. Och det såg man ju där. Då hamnade de lite på hälarna, blev lite passiva. Janmark satte 3-2-an. Jättesnyggt förarbete av John Klingberg, som fintar skott och skottpassar på bladet till Janmark, som stöter in den bakom Vasilevskij. Men efter det så då stängde Tampa som sagt ner matchen på ett väldigt bra sätt. Och nu är det ju otroligt intressant att se i natt 02:00, alltså natten mot torsdag, när Holmgren och Södergren tar sig an final 3. För nu är det ju, nu står det ju och väger. Och ett ord som jag har skrivit på en lapp många gånger när vi har jobbat ihop, Niklas.
Disciplin.
Vad är det? Disciplin, ja. Och det kommer bägge lagen behöva.
Ja, för kollar man på det så var det var ett fenomenalt powerplay av Tampa. Vi pratade om Sovjeta tidigare. Det var ju lite smak av det när Point och Kucherov och Hedman, de satte upp det där powerplay-spelet, Håkan. Men om du ser den där breda bilden och spektrat kring 5-mot-5-spelet så här långt, vad utläser du då?
Ja, men för det första, alltså, det var ju de första två powerplay-målen på 20 försök, eller vad var det för Tampa, va? Så att det har inte gått på skenor.
Nej. Nu har de varit på västkusten, Håkan.
Nej då, så att det är väl det. Men 5-mot-5-spelare, alltså, de har ju egentligen... De har ju puck med, alltså puckinnehav och offensiv zontid och allting sånt där, va? Det är inget tvivel om det. Sista perioden i första matchen, så då var de ju, då hade de ju egentligen parkerat där också. Men alltså den där, att ha puck mycket har vi märkt det här med. Det är inte det viktigaste i de här matcherna. Hela slutspelserien har ju faktiskt sett ut så, alla lag betraktat. Utan det handlar ju faktiskt om att just få in den där pucken i mitten eller just över den där centrallinjen. För att nu är målvakterna så skickliga, eller rättare sagt folk som ligger i vägen för att styra ut puckarna i hörnet, täcka dem eller liknande. Så att det där passningsspelet i sidled och få in pucken i mitten, det är det svåraste momentet nu som man måste klara. Och ju mer du börjar utnyttja de fria ytorna på kanterna i hörnen uppe vid blålinjen, det ger motståndarna bara tid att organisera sig framför mål. Så att man lurar sig själv genom att egentligen ha pucken och ja, vrida, vända och hålla ut på det sättet. För att motståndarna, som sagt, de ser det som en chans för att få komma in själva i sina försvarspositioner. Och då blir det svårt. Så att just de här omställningarna, kontringarna eller just ett powerplay med ett pass in i mitten, det är... väldigt små detaljer, men de helt avgörande detaljerna.
Men just de där detaljerna också, det är ju något de har jobbat tillsammans med Cooper i Tampa och Bonus i Dallas. Han var ju i Tampa, han var ju assisterande till Cooper tidigare. Just detaljmässigt så måste de ju läsa varandra precis som en öppen bok. Du vet den där godnattsagan man läst 102 gånger för sina barn när man lägger sig igen, så Erik?
Ja, det är det ju. Och sen gäller det vem som, så strategierna och taktiska ritningarna, där kommer ju bägge coachen, staberna, jag tar in alla coacher där, de kommer ju att göra klockrena analyser, men sen är det ju för spelarna att kunna utföra det i så hög fart. Och det är där utmaningen kommer. Och bara för att bekräfta det Håkan pratar om, att i even strength, alltså lika många spelare på isen, då har Tampa haft 60% puckinnehav mot Dallas 40. Men när det kommer till heta målchanser, ja, då är det bara 18-17 i Tampas favör. Så även om Tampa har haft mycket fler skottförsök, 110 mot 75 för Dallas, när man har lika många spelare på isen, så är ändå de heta målchanserna väldigt jämna. Och det bekräftar även siffermässigt vad Håkan är inne på Natural Statric. Jag vill säga en grej om Rick Bowness också. För han har ju varit, dels var han lite mentor till Victor Hedman där under sina år 13-18 i Tampa. Och Victor har ju talat så varmt om vad Bonus betydde för hans utveckling. Och nu, när han fick ta över i Dallas, då sa han så här direkt: vi ska aktivera backarna mycket mer. Ungefär som vad Bruce Cassidy, han som var Jack Adams för bästa coach, gjorde när han fick ta över i Boston. Och det är det vi ser nu. Alltså Dallas femstjärniga backuppsättning med Heiskanen, Klingberg, Lindell och hela gänget där, de får grönt ljus av bonuscoachen att varje gång man har chansen att fylla på i andra våg, så att man blir som en fjärde forward som kommer, och då blir det mycket svårare att försvara sig mot. Och det är en av anledningarna till succén för Dallas, att man är i final och har en backuppsättning som har gjort över 60 poäng tillsammans, överlägset flest av alla i slutspelet.
Ja, det är imponerande, verkligen. Tror du att Tampa är lite stressade ändå, Håkan? Och är det rätt att måla upp dem till den där stora favoriten som de är? Det är ett otroligt skickligt hockeylag, såklart.
Hur många gånger de sista 5 åren har vi inte tippat Tampa som vinnare, slutvinnare? Och det kommer ju lite av det. De har en generation av spelare som dels måste vinna nu för att bli accepterade, stora, bra. Men också just att problematiken ligger i att har du varit bra så länge som du har varit, så tappar du draftval, vilket gör att ditt lag kommer i nästa generationsväxling var ett helt annat lag än det du ser på pappret idag. Vilket innebär att den här tiden med Stamkos, Hedman och ja, du kan ta coacher av och hela den där Palat och Triplett-gänget, va? Deras tid, ja, den är inte över alltså. Men den går ju åt fel håll. De har inte framtiden för sig, inte. Alltså Hedman, han har gjort 11 säsonger redan.
Ja.
Det går rätt fort, va? Ja, det går rätt fort helt plötsligt. Man tycker att, oj, han är 23-24. Nej, han är inte det. Nu går det fort.
Nej, men det är ett bra lag. Om ni fick leka lite politiker här och bara måla upp en bild. Ni får en minut, jag klockar lite och förklara varför.
Det kommer ju Grana aldrig klara.
Jo då, nej, när jag klockar honom då blir det tävling. Då är han som bäst, vet du.
Nu håller han på att ställa in sin klocka redan själv här. Nu ska han ha tiden på sig.
Jag känner mig, Håkan, nu efter 6 år ihop.
Men ni ska få göra ett litet anförande här. Varför ett lag kommer att vinna den här serien. Det är lika på ett, alltså. Det är hur jämnt som helst. Det är sevärt och allting. Håkan, varför vinner Tampa till slut?
Jag tror att det i slutändan alltid handlar om att det dyker upp en hjälte. En hjälte som är av den lite udda karaktären. Du är lite stubbig, du är lite mer av allt än alla andra är. Och där finns det fler alternativ och möjligheter i Tampa. Om du har Kutjerov, du har Point, du har Gord, du har Hedman. Och du kan faktiskt ha någon liten sån här unsung hero. Coleman är en alternativ som kan dyka upp som sånt. Men sen faktiskt måste jag säga det att grunden till att man vinner är ofta att man har en målvakt som är lite bättre än motståndarens. Och där håller jag Vasiljev högre än Khudobin. Khudobin har varit fantastisk. We're not going home!
Det är helt underbart.
Men han är inte en första målvakt, utan han har varit en ersättare till Ben Bishop, och det kommer att fälla avgörande till slut att Vasiljevski och Tampa vinner.
Underbart, du prickade på 57 sekunder där. Därför vinner Tampa alltså. Okej, vi skickar över stafettpinnen till Erik Granqvist. Därför vinner Dallas.
Ja, i Per Bjurmans tips så tippar jag Tampa i 6 matcher. Det här är det stora finaltipset där ni också var med. Men jag får gå emot det nu då och prata om Dallas. Vi börjar med Askungesagan, den explosive, den älskvärde Khudobin i målet som har varit 92,2% till fortfarande. Han har stått och öppnat båsdörren och peppat alla andra. Nu är han mitt i spotlighten. Han kommer att hitta kraft från sin karma att han har varit så schysst, och det kommer göra att han kommer dra längsta strået mot Vasiljevski. Det är det bästa backbeståndet. Det är 5 stjärnor på Klingberg, Heiskanen och hela det gänget, Lindell, Oleksiak, och de kommer att utmanövrera Tampas backar, även om Victor Hedman är den bästa av dem alla. Och framåt, det finns sånt sparkapital när Segin, Gorjanov, Perry börjar hitta rätt med sina puckar. Då kommer Dallas vinna för andra gången sedan 99.
Ja, han sätter den också där på 57 sekunder. Det är starkt jobbat. Man hör ju också att du ökar tempot när du börjar bli lite snorrig. Du gjorde det redan på 30 sekunder där, Erik. Det är ju underbart. Fantastiskt. Ja, men bra.
Och, det här på min Apple Watch var det exakt 1-0-0.
Ja, det var det.
Så att jag vill att du pratade med sekretariatet i Edmonton att jag vill ställa om tiden där 3 sekunder. Inte hålla på att fuska som i Frölundaborg.
Oj, var det fusk där den gången alltså? Du har inte släppt det ännu. Det här med Wallin och company och Ledin var väl involverad också, var det inte så?
Ja, nej, det var mycket, men det hände grejer där varje gång, och någon gång så gick slutsignalen där i en kvartsfinalserie mot Frölunda. Micke Johansson gjorde mål, men då sköt de av slutsignalen med 3 sekunder kvar. Så att det är lite såna, men
vi släpper det.
Jag försöker lära mig den här Södergren hockeyhumor nu. Så att det var ett
nytt
jag försökte det.
Det går bra.
Ja, det är bra. Det är skönt, men jag fastnar ju på det när ni sjunger upp de här unsung heroes. De dyker ju alltid upp, framförallt när det närmar sig ett slut i stället kapslutspelet. Någon som har kommit in i den där bubblan som bara rider vidare. Vi pratade om det i förra veckan i podcasten också. Kiviranta till exempel. Det är inte så att han gör mål i en match, utan han fortsätter ju att göra sakerna rätt och rätt och rätt. Och du var inne på det i Tampa också. Coleman, och det finns ju fler. Janni Gård, jag vet att han har varit med ett tag, men det är ändå en spelare som sticker fram. Var han gjort 6 mål nu kanske?
Ja, men titta på det här. Nu spelar de 6-12 helt plötsligt, Tampa. De gjorde ju lite.
Ja, det är bättre.
Och då sparkar de in då Jan Rutta till exempel. Han har gjort en match hittills, va? Och han var på vippen och slänger in ett par stycken bara när han lägger in dem i sin högerfattning på kanten där. Så att det dyker alltid upp det. Och det gör det ju oftast av den anledningen att du har scoutat varandra så väl. Du vet vilka du ska spela mot. Du vet hur du ska spela mot dem när de är på isen. Så att ju bättre spelarna är från början, desto mer bevakning får de. Vilket innebär att tredje och fjärde ledet i lagen, ofta så slipper de in under bevakningstäcket lite. Man tar dem inte riktigt på allvar. Och det är ju en sån här som Kiviranta som dyker upp där. För ingen har en aning om vem man var antagligen.
Nej.
Det är finländarna då som har spelat i, men där har de inte så många i Tampa, så att det, då är det liksom Han då?
Ja, men du ska ändå ta dig in i ett sånt här fast bra lag.
Just det.
Och göra det. Vad säger du om det här? För det är ju nästan ett fenomen. Vi kan ju slänga in Khudobin där också, Erik. Även fast han har varit med hur länge som helst i National Hockey League. Men ändå.
Absolut. Och det är det som är tjusningen med slutspel. Och det är därför vi blir så till oss när det är Stanley Cup-slutspel. Eller när det är kamp om SM-bucklan. Det är då de här killarna som inte är de här superstjärnorna som syns i media var och varannan kväll. Utan helt plötsligt så bara händer och de börjar bidra på ett helt annat sätt även produktionsmässigt. Och som Håkan säger, man scoutar ju motståndarna så hårt och man bevakar ju stjärnorna stenhårt och tar bort tid och yta och försöker trash-talka dem och få dem ur balans. Och det skapar ju lite mer utrymme för dem som spelar längre ner i hierarkin. Och det är därför det finns några potentiella riktigt, alltså de som kommer bli hjältar. Barkley Goodrow vill jag slå ett slag för, hur viktig han är med sina teckningar, att han kommer in. Och det är ju en jättebra förstärkning. Alltså man offrar en första runda i Tampa för att få in Goodrow. Och han blir så viktig för att laget ska kunna vinna sin andra Stanley Cup sen 04. Och när du skickade sms:et igår så började jag fundera. Och en gammal hjälte från New Jersey Devils, John Madden, kommer ni ihåg honom? Mm. Det var en sån där ruggigt viktig. Han vann Selke en gång. Han vann 3 Stanley Cup. Just i en roll där han är inte stjärnan i laget. Men de kommer aldrig kunna vinna utan honom. Med alla kvaliteter i boxplay, teckningar, kunna stänga ner matchen när det behövs. Och det är också en sån kille. Sen en annan bekant då, som gästar våran studio i World Cup. Claude Lemieux.
Ja.
Som alltid när det var slutspel, då växlade han upp och blev 2 nivåer bättre. Och var ju med och vann 4 Stanley Cup i olika lag. Så det är några annan. Är det någon annan du tänker på, Niklas?
Jag satt och funderade lite på det när man har bevakat Stanley Cup så som man har gjort. Så är det ju ofta man ser när man sitter och skriver, har nu de mål igen, så skriver man, oj, han är uppe på 7 eller 8 mål. Nu tittar man ju ofta på målen, det är kanske fel. Det finns ju annat jobb också. Men det är klart att han var bra i fjol. Men jag tänker på en målvakt som du alltid döpte till, Binnington, som var helt fenomenal där i ett St. Louis som gjorde rätt dåliga under säsongen. Så blev de hur bra som helst. Han klev fram. Du har ju sett det på nära håll, Håkan, som har varit över.
Har du tänkt på en sak då? Om du tittar på St. Louis i fjol och tittar på Dallas idag, va? Det är samma gäng. Det är samma lag. 2 interim coaches. 2 målvakter som helt plötsligt stiger upp. Ett lag som inte egentligen är så sexigt. Har inte så mycket kanonspelare. Du ser några stjärnor, men de är inte egentligen så bra. Tarasenko och Seguin till exempel. Utan det är de här hårdarbetande. Det dyker upp några nya unga killar som dyker upp. Och så spelar de en rätt så, man ska inte säga tråkig hockey, men vinstgivande hockey. Inte så flashigt, men mer effektivt, va? Så Dallas och St. Louis ser rätt lika ut som klubbar och lag, och i den positionen de är nu också. Och därför ser det ju lite oroande ut för Tampa att de kan gå i fällan på det sättet som man gjorde i fjol också mot det här västlaget som spelar lite annorlunda än vad östsidan gör. Och det har visat sig vara mer framgångsrikt nu.
Mm. Om man tänker på namn där också, på Pittsburgh hade väl några när de vann det året, Carl Hagelin och de här. Det var ju någon kedja där som blev väldigt framstående. Det var något referat.
Hagelin, Bonino och Kessel.
Bonino var det, ja, precis. Det var ju fenomenal i slutspelet. Ja, exakt. Ja.
Mm. Bonino och Hagelin, de spelar ju bara 4-5 egentligen hela tiden. Ja. De var ju för jäkligt bra, så.
Ja. Nej, men det är lite roligt. Sen såklart svenskarna i Stanley Cup-finalen. Det blir ju ett extra öga på den. Jag tänker på en sån som Mattias Janmark. Mm. Är ju också en sån här spelare som sällan får rubrikerna. Om ni minns tillbaka till Winter Classic. Kanske bäst på banan i den matchen. Nu är det en stor grej igen och då kliver han fram. För hur bra har han varit, tycker du, Erik? Janmark?
Han är så extremt smart nummer 13 i Dallas. Han fick ju äntligen spräcka det här gåsägget. Det var 22 matcher utan mål för Janmark och Dallas, och han själv hoppas väl på en catch-up-effekt nu, att han kan fortsätta att producera, för att det har inte saknats lägen att göra fler mål. En spaning är att han har försökt skjuta mycket mellan bena, har jag sett, när han har kommit in i fria lägen. Så att han försöker hitta gubbhörnet eller gör klubbladet ledigt när Klingberg har pucken. För Chattenkirk till exempel, han har ju enorma brister i försvarsspelet och där kan Janmark göra fler mål. Men Janmark är ett superexempel, Niklas, på en kille som om Dallas ska vinna så kommer han att behöva bidra även i produktionen framåt. Han gör ett enormt jobb i boxplay och i andra moment på banan. Men om Janmark, Kiviranta och bland annat Gurjanov kan få fart på målskyttet här i de återstående finalerna, då har Dallas en bra chans.
Men ser du honom som en poängspelare, Håkan? Jag minns när han var ju AIK, men sen var han ju i Frölunda också en sväng innan han drog över på nytt, och där gjorde han ju mycket poäng. Jag tittar på eliteprospect.com här, fenomenal sida förresten. 36 poäng på 55 matcher i Frölunda. Sen har han ju fått en liten annan roll.
Ja, det är det bygger på. Alltså, han är ju mycket han är en boxplayspelare. Han är en tredjeliner, ska man väl säga, som då ska antagligen jobba mycket mot motståndarnas få defensiva uppgifter, täcka upp dem. Just tack vare att han är så skicklig skridskåkare så att han hinner bägge vägar. Och då blir man en tvåvägsspelare på det här sättet, i det här systemet som man har byggt nu. Och sen är det ju ofta så, er som känner Mattias lite och träffar honom och pratar med en liksom väldigt ödmjuk, trevlig svensk genomhyllig kille. Det är ju inte alltid så bra. Det är inte så lätt att hävda sig som sån kille i ett NHL-lag. Det finns många tunga individuella spelare som tar mer plats där och större personligheter. Va? Så att jag tror att han är rätt så nöjd med och tillfreds med sin roll. Självklart vill man spela mer, men det har ju sitt pris då på ett annat sätt också. Då måste man sparka in lite dörrar här och där. Jag tror inte att Mattias tycker det är så spännande. Jag tror han trivs rätt bra.
Delar du den uppfattningen, Erik? Du träffade honom på nära håll när vi besökte Dallas för...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Någon säsong sedan?
Ja, absolut. Det är en klockren beskrivning. Och det är ju en... Jag har ju själv varit lite liknande, om man säger, att hamna i en bakomroll bakom en målvaktsstjärna till exempel. Och här hamnar Janmark bakom de offensiva stjärnorna som Seguin, Radul och Ben med flera. Och jag tror han trivs väldigt bra i den rollen. Och ett sätt är ju att på något sätt jobba med en mental coach och försöka bryta den bekväma identifieringen, om man nu vill det. Eller så kan han fortsätta så här och göra det jättebra, kanske vinna Stanley Cup i den här rollen. Han redan vunnit VM-guld och var ju en stor del av den här superkedjan med Zibanejad och Raquel, Stockholmskedjan som vi kallar det i Köpenhamn, som var så bra. Och då spelade han ju en topplina, och då såg man ju hans otroliga kvaliteter både som playmaker och avslutare. Så det finns absolut en möjlighet att bryta identifikationen som Håkan målar upp fint. Men jag är absolut inte säker på att han vill göra det.
Nej, och det är inte säkert att han blir kvar i Dallas heller. Det vet man inte. Det har ju varit väldigt...
Nej, långt ifrån.
Och vem tror du skulle vara mest ledsen om han lämnar Dallas?
Dallas?
Ja, Dallas. Vem i Dallas?
Ja, det är ju...
Då tänker jag inte på JR eller Cliff Barnes.
Sue Ellen.
Digger Barnes.
Digger Barnes, pappa Barnes, säger jag. Jag tror Klingberg skulle sakna honom rätt mycket.
Ja. De väldigt... Det är perfekt match de där två. Det är yin och yang. De är väldigt olika i personligheterna men trivs bra ihop.
sannoliken Klingberg som också gör ett suveränt slutspel tillsammans med Victor Hedman. Det har ju varit Hedman som har varit flitigast på alla läppar när det handlar om de här priserna som man kan vinna. Det är ju stort där borta, de här individuella priserna med Norris Trophy och så vidare. Och nu är det ju utdelat. Mm. Det kom ju lite hux flux ibland, men här tog de ju många priser på samma kväll i NHL i och med att det blev en omkastad säsong. Och just Norris Trophy så blev det ju inte någon svensk seger utan en
schweizisk.
Ja, en schweizisk seger av Roman Josi som plockade hem den. Vad säger
du
om det?
Ja, det går inte att diskutera eller säga att det är fel vem man än hade tagit av de där tre alternativen sen. Men det som alltid, och det ska man liksom betänka, att den segern så att säga, den baseras då på insatser i grundserien på de 60-65 matcherna, 70 matcherna som man gjorde. Och där var väl Josi den kanske mest, tillsammans med Carlson, men där var väl tyvärr kanske då, för Tampa börjar ju inte den här säsongen speciellt bra och kom efterhand och så säga, men så jag tror man får acceptera det faktiskt att under seriesäsongen så var Roman Josi den mest framstående utstående backen.
Ja, men det blir ofta så fel det där kan jag tycka, för man har ju levt slutspelet, så kan det vara någon som är totalt dominant, ja, ja, som Victor Hedman, och då tycker man att det blir så fel att Josi ska vinna, men det, man får ju titta hur det är uppbyggt, ja, det där, och det är ju likadant under en vanlig säsong slutspelet har varit, så kommer awardsen sen i Las Vegas där lite senare. Vad är din uppfattning om de här priserna som delades ut, Erik? Vad höjde du ögonbrynen för?
Ja, det stora snackisen. Jag vill bara säga att Jonathan Lindqvist, vår eminenta reporter som var ute bland kossorna häromdagen och gjorde ett lite finaltips och pratade om lite svenska och annat smått och gott på Viaplay, hockey och på Facebook-sidan. Gå in och kolla där. Han säger så här, och jag håller med honom, att ser man senaste fyra åren, då är ju Victor Hedman den bästa backen, och när spelarna själva får rösta fram NHLPA, ja, då röstar de på Hedman år efter år för att han är komplett. Men om man bara tar den här grundserien, ja, men då är ju Roman Josi som spelar i ett Nashville och drev laget, var överlägsen i ett lag som hade väldiga problem och bytte tränare och så vidare. John Carlson var ju glimrande offensivt, framförallt i första två tredjedelarna av säsongen. Så att det stod väl mellan Carlson och Josi egentligen. Och de fick ju också mest röster. Men jag tycker det är helt rätt att schweizaren vann här. Annars är det ju Hart-priset då som Dreisaitl vann då. Han tog en poängliga med 110 poäng på 71 matcher. Och första tysken som har vunnit det här priset. Men där var ju Nathan MacKinnon också totalt dominant. Gjorde ju nästan dubbelt så många poäng som tvåan i sitt Colorado. Där de hade problem med skador med Landeskog och Rantanen bland annat. Och det var ju de två. Och här skulle man ju då kunna säga att MacKinnon lika väl skulle ha vunnit. Men jag tycker det är jättekul att Tyskland får fram så bra spelare. Vi har ju draften som kommer här efter finalen. Där det är flera tyska spelare som kommer gå högt i draften. Som vi kunde njuta av under junior-VM. Och trean här på Hart, Panarin, han var ju en bit efter tycker jag. Både Dreisaitl och MacKinnon. Vad säger du om Hart-priset, Håkan?
Ja, det ligger ju liksom lite i linjen också. Va? Det är en kille som har för andra året i rad faktiskt varit den kanske mest offensivt skickliga spelaren. Och fokus lite på Edmonton nu också, men det går egentligen inte ifrågasätta. MacKinnon var väl lite skadad också, så att jag tror man ska vara så pass stor i de här momenten, och de här initierade hockey writers som följer NHL då, som är de som röstar fram det här, de har ju oftast rätt, för att de har den breda blicken på det, men framförallt så läser de av stämningarna i klubban och i lagen, för de lever ju väldigt nära respektive lag.
Mm. Men det är lätt också, man tittar sig lite blind på poängen. Det är ju ofta poängkungarna där. Det var häftigt sätt de delade ut det också, när stora gamla stjärnor skypade då med den nya vinnaren. Det var väl Gretzky där som fick ringa upp Leon Dreisaitl, om inte jag såg helt fel på något vis. Och sen var det väl något annat där också med Messier som samtalade med någon.
Hans award, han har ju en egen award, vet du.
Ja, det är lite coolt.
Paul Coffey var inblandad också. Coffey
var också. Ja.
Och Niklas Lidström har jämfört Miro Heiskanen med Paul Coffey i skridskåkningen. Att han bara swishar förbi, och det är ju vilken hyllning av den största. Att jämföra Heiskanen med Coffey. Jag vill säga Vezina Trophy också, målvakterna. Där blev det ju Connor Hellebuck som väntat, som var ja, men han var ju helt fenomenal i Winnipeg som hade backproblem. Och han ställdes också inför de knepigaste situationerna. Om man kollar på underliggande statistik så hade han flest heta målchanser mot sig. Så rättmätigt så vann han det. Och där är det GM, de respektive GMsen i olika lag som röstar fram det. Vilket jag kan tycka är lite märkligt då. Men, ja, men så är det i alla fall. Och de gjorde rätt den här gången. Tokarask och Vasiljevski var ju bakom Helleback där.
Visst, Fischer också vidare då, lämna awardsen, gratulera Leon Draisaitl då till att vara den som plockade flest och de mest ärofyllda där kanske då. Och just det här med Tyskland är ju spännande med draften som kommer till oss, det närmar sig nu. 6-7 blir det väl klubbat att det skulle vara.
Jag tror det var, tror jag. De flyttade väl en eller två dagar va?
Ja, och vi återkommer där med hur det fungerar med tv-sändningar och så vidare och vi jagar information kring det också. Jag vet att väldigt många är intresserade av detta för det kommer ju bli blågult också, men det kommer bli mycket Tyskland i draften också, Håkan.
Ja, Stützle där är väl den som kommer gå antingen två eller trea, i, tippas det ju faktiskt i, och det är väl, det är ju spännande det som sagt, för då har vi ju den här lilla retlinjen då, du har en Draisaitl först som blir lite idol va, det är nästan som vi har haft i Sverige på alla spelare, vi har Lidström då som har skapat backundret här va, så att vi får se om det blir ett forwardsunder ifrån Tyskland efter vart då.
Vad beror det på det?
Ja, men det sakta men säkert kan man ju säga så. Det här är ju faktiskt, det som är spännande med Stützle, det är faktiskt att han har varit hemma i Tyskland och blivit bra. Han har inte dragit till juniorlag i Kanada eller USA i college och liknande, vilket är kanske en rätt så vanlig väg tidigare att man gjorde det. Då har han varit kvar hemma och spelat. De har ju ett par stycken till som har gjort det där, Petarka och det. Så alltså de ser ju väldigt bra ut va. Men man får ju acceptera det också att ishockeyn växer snackar med säkert i Tyskland. Det finns ett par riktigt, riktigt stora områden. Alltså nere i just Mannheim har de ju väldigt, väldigt bra va. Du hade ju gamla Ruhrområden med Köln och Düsseldorf har ju en annan skola som driver upp sina spelare på också. Draisaitl är ju därifrån va. Så att förr i världen så var det Landshut alltid. Och vet du vilka som kommer från Landshut då?
Nej,
ja, det är ju Kühnhackel och
Erich.
Lite Hagen.
Ja, nej, Hagen var väl mer uppe i Düsseldorf och Köln. Men backen och fyran, Kiesling.
Kiesling också.
Udo.
Udo.
Ja.
Och sen kommer du ihåg vad förbundskaptenen hette va?
Ja.
Xavier Unsin.
Unsin var det. Ja.
Nej, det var skönt. Bernd Trunschka.
Ja.
Det är barndomsminnen.
Ja, det är det.
De har enorma. Jag var ju nere och jobbade i Ingolstadt där som konsult för något år sedan. De tar ju mycket influenser från både Kanada och även från Sverige. De vill göra input på alla möjliga områden. Jag pratade med JG Johan Gustafsson som är i Ängelholm här nu. Bara två slavskott från där jag bor. Och han sa ju att det är inte konstigt att Stützle och Petarka och hela det här gänget blir så bra. För de har alla förutsättningar. Alltså både materiellt med det man behöver för att återhämta sig och kunna bygga upp kroppen med gym, isytor och så vidare. Och sen har de riktigt bra coacher också som kan utveckla individen. Så att JG var inte alls förvånad. Och drar vi det här längre så är det väldigt positivt för oss i Europa också, för att om Tyskland får fler stjärnor efter Draisaitl där, då kommer ju NHL bli mer och mer intresserad alltså att lägga bra matcher på tysk tid, för att det är ju en stor kommersiell marknad också. Så att jag har förhoppningar inför framtiden i och med att tysk hockey är så, på så stark frammarsch, att vi får se fler matcher av hög klass på Viaplay och inte mitt i natten som nu då.
Min tanke också som slog mig där, Draisaitl, det är inte så att NHL sitter och gråter när han öser in poäng och de kan dela ut Hart till honom och att han håller på att bli en superstjärna, för det är klart att de har längtat och suktat efter den där marknaden. Schweiz i all ära, Tjeckien, Sverige, Finland, med Tyskland, det är ju en maktfaktor för dem om det skulle slå där också.
Ja, självklart, det kan ju ha varit och är väl fortfarande antagligen och kommer väl fortsätta vara den starkaste ekonomin i Europa, trots att det går rätt tufft nu för alla. Så att det är, men då måste det ju vara Hart Trophy då va? Det kan inte vara Hart Trophy, det måste vara Hart Trophy.
Du har varit i Halmstad och spelat för golf för länge nu, Håkan, vet du. Du måste landa, du är tillbaka här nu.
Grattis, bra spel i golfen. Men jag är jättenyfiken, Jiden. Ni vann ju igår, du och brorsan, som har ett program som börjar på måndag som jag älskar, På gränsen, när han är borta i USA och gör reportage om viktiga ämnen. Så kolla på det på TV3 och Viaplay. Men hur gick det till när ni slog bollgenierna Brolin och Björkman igår.
Finns ingen som är bättre på att göra cross promo än vad du är, Erik, att du kan få in en cross promo på det när du ska prata en paddelmatch mellan fyra avdankade idrottsprofiler
eller i en hockeypodd.
Ja, i en hockey, det är ju underbart. Det var en viktig fight såklart. De är ju otroligt hockeyintresserade alla de där, så att Björkman och Brolin var ju nöjda med att matchen var igår på morgonen, och i och med att det hade varit final innan. Då trodde de att jag hade suttit i studion där, men du hade ju inte studio, så jag var ju smetig upp och såg bara halva matchen, så jag fick i alla fall sova till 3:30, så jag var ju utvilad där när vi slog igång 9:00 på morgonen. Men Storbrorsan var grym, var bäst på planen där, Peter, och han la upp taktiken och att Brolin skulle få lite fler bollar än Björkman. Björkman är en av Sveriges bästa paddelspelare. Han var ju grym i tennis och nästan lika bra i paddel också. Så.
Alltså en dubbel var väl hans expertis?
Ja, exakt. Vad sa du, Erik?
Vann ni på kondition, med andra ord, uthållighet?
Jag vet inte om man kan göra det i padel, faktiskt. Nej, men vi höll sams. Det var nog det som gjorde att vi vann den här gången, Peter och jag. Det brukar vara lite si och så. Senast vi spelade var 2 år sedan. Vi mötte de här två. Då var Peter lite irriterad på mig efter den här matchen och bara drog iväg. Det blev inte ens ett julkort. Brolin vill alltid ta en bild och sen en liten lunch efter. Men det blev bara jag som blev kvar på den där lunchen och fick stå för kalaset. Då. Så det blev en viktig seger igår, helt klart.
Igår var annat ljud i skälla. Han såg så glad ut där i sin nya frisyr. Han är ju med i den snaggade klubben nu. Jag tycker det är snyggt.
Ja, det är coolt. Säg bara för att det påminner om dig och Håkan, eller
hur? Ja.
Eller hur? Bra. Vi klipper vidare och tar oss ett steg in i den här podcasten. Viaplays podcast är här nummer 292 som har handlat om doping och Stanley Cup-finalen mellan Dallas och Tampa. Inte för att det är några dopingfall där inte, utan det är mer hockeyn som är fokus, och det är en fin sådan. 1-1 i matchen, ni ser ju allting på Viaplay och på V-Sport Hockey. Och grattis säger vi, för det blir perfekt matcherna som kommer till oss sen. Match 4 och 5 blir det, va? Kommer ju spelas natten mellan fredag och lördag, och så är det back to back som spelar natten mellan lördag och söndag också. Hur ska du överleva det där, Håkan?
Ja, jag är ju bäddsoffa.
Ja, du sover
i studion.
Ja, du sover kvar ner i studion.
Nej, det gör jag inte.
Nej.
Men det är som sagt, det är lite tufft. Men samtidigt, alltså, det är sista finalmatcherna på säsongen. Då måste man liksom vara sitt bästa, va? Så då äta, dricka, sova riktigt. Och sen så presterar man under, när röda lampan kommer på.
Ja, det är ju ditt liv. Jag googlar man dig så kommer ju de där riktlinjerna upp.
Ja, framförallt äta och sova riktigt.
Ja, det kan du.
Ja.
Jag ser tvärtom, ja. Jag gick ju på en godismina i helgen när vi gjorde final 1. Du hade ju köpt godis för 220 kronor, Niklas.
Förlåt.
Och efter 3 timmar där så tänkte jag, jag tar bara några lakritsgodisar. Det slutar ju med att jag slukar halva påsen.
Men du som ofta är så stark i psyket.
Ja, exakt. Men jag vill bara berätta då att då kom jag hem och kände bara, oh vad gott med Marabou, sån här mjölkchoklad, lite nötchoklad. Så då tryckte jag en hel sån också. Så klockan 23:00 på söndagen, då kom jag på, jag ska fasta. Så nu har jag fastat i 58 raka timmar. Så är jag lite annorlunda än vad jag brukar vara just nu, så är det att jag just nu rensar kroppen, cellerna reparerar sig själv, och jag ska vara maxad när vi kör studio då, både fredag kväll natt och lördag kväll natt. Och anledningen att de gör det där borta, det brukar ju inte vara back to back i finaler, det är ju att det ska bli superbra sändningskvällar där borta i Nordamerika både fredag och lördag.
Och så vill alla hem.
Ja, det är en anledning också såklart. Men jag tror den stora är faktiskt tv.
Ja, jag läste en artikel om det, på tal om att de vill hem, om den här bubblan. Och man kanske har glömt bort det lite, hur påfrestande det är. Men det var ett dokument, rejält. Jag tror det var 10 cent som hade gjort den artikeln. Där de hade anonymt då pratat med 6 stycken spelare om hur det här livet hade varit. Och det var väldigt, väldigt påfrestande. Ja. Okej, att de lever i sus och dus då, men det var nästan som att sitta inspärrade.
De hade ju en möjlighet att få dit familjer eller nära männer som de fick välja på, men många valde ju bort det faktiskt, för att de menar på att det var faktiskt jobbigare bara liksom att få den där kontakten och sen så släppa den igen, va? Så att jag tror någon som sagt att det är, men det är ju, jag måste ju säga det, för det blev min stora farhåga att det var någon, andra sporter har ju haft det problemet också, att det är någon som har liksom löpt över gränsen där och varit ute på stan och gjort dumheter och sånt där, va? Men antingen så har de hållit det väldigt, väldigt tyst och klarat det, eller så har de varit fantastiskt duktiga på att organisera det här i NHL.
Mm. Ja, det fick de ju guldstjärna. Vi pratade om det förra veckan. Jag träffade ju Patrik Hörnqvist. Mm. Han sa ju också det. Att han tokhyllade ju NHL för det jobbet de har gjort. Så det är all heder till dem hur de har organiserat det här. Och det kommer ju bli liknande när det blir junior-VM där borta i Edmonton. Det pratade vi om. För det är ju inte bara i Stanley Cup-bubblan vi lever ju. Vi går ur den nu, tar oss till SHL. För det är ju igång här hemma också. Mm. Det är ju förbannat roligt att kunna slå på TV en tisdag kväll och hålla koll på vad som händer på våran... hos våra kollegor på Simor också. SHL har börjat spelas. Igår såg jag Malmö mötte Leksand. Tomt i arenorna är det ju inte det där publikljudet som de har lagt på lite snyggt i Edmonton. Det finns ju inte här i SHL. Men vad är din uppfattning om inledningen, Håkan?
Jag såg första matchen då på mellan Frölunda och eller vilka var det Frölunda?
HV.
Ja. Och det jag såg av Frölunda där, det var faktiskt imponerande. I det läget på säsongen spela så bra hockey mot ett HV som inte var så dåliga eller pjåkiga heller alltså. Så det var imponerande lite. Sen såg jag också lite igår, det var väl inte samma riktiga tempo eller individuella skicklighet va? Så att det känns som att det är fortfarande väldigt stor nivåskillnad på många lag i serien. Och jag tror att det kommer att skikta upp sig rätt så fort. Men framförallt som du säger va? Man har lite svårt att alltså inte gå igång på hockeyn, men vi har faktiskt upplevt NHL som har gjort det här väldigt bra med fantastiska tv-produktioner och täckt till och varit i samma arenor och har skärmar på taket och hela produktionen gör faktiskt NHL så bra så att man kanske inte riktigt tänker på att det inte är publik längre. Men den delen syns väldigt väl i SHL än så länge och jag tror också att intensiteten på planen avtecknar det lite.
Ja, det är min uppfattning också. När man ser det då, den här vida bilden som var i Malmö så såg man ju bara alla de här tomma röda stolarna. Det
gör man ju rätt ofta i Malmö i och för sig.
Ja,
det ska inte vara elakt.
Nej, men de var inte kända för att de fyller arenorna med en Rögle. Kommer, det ska vi ju såklart säga, men det saknas ju någonting där. Men om du fokuserar på spelet, Erik, vad är din reflektion?
Väldigt orolig för Malmö, det jag ser. Joakim Fagervall kommer in som ny coach där efter Peter Andersson och han kommer att leva i en tuff torktumlare hela vintern. Den som är stjärna där, Händemark, han kommer ju dra på camp ju, någon gång i december, november. Så att de kommer inte nyttja. Och Oskar Alsefelt, målvakten, kommer att behöva göra sitt livssäsong om Malmö ska ha en chans att gå till slutspel. Och jag tror det handlar om överlevnad för dem att undvika att åka ur. För de var väldigt passiva och den här toppkedjan som jag gillar verkligen, Cehlárik, Hrivík och Camper, de gjorde ju lite vad de ville. Och de ser ju otroligt bra ut, den toppkedjan då. Man såg hur nöjd Björn Hellqvist var då med sina muskler under skjortan. Han till och med slog lite mot kameran och då vet man att Hellqvist känner att laget gör det de ska. Och då fick de ju bra målvaktsspel av Juvonen också. Både när han hoppade in i premiären mot Skellefteå. Men även nu då när han fick vinna då mot Malmö. Och där Brage hade det ju tufft. Leksands boxplay har jag lite frågetecken för. Det måste de verkligen jobba med för att synka i varann bättre. Men på det hela taget, Leksand ser betydligt bättre ut än Malmö som inte alls har den här spetsen framåt. De är ju trubbiga framåt. Och får de inte ordning på försvarsmålvaktsspelet, då är det ju hopplöst läge.
Ja, men man kommer ju osökt in på Björn Hellqvist. Vi har ju haft förmånen att följa honom och hans coachkarriär och allt det tråkiga vid sidan om också med sjukdomen då, som han ser ut att ha tagit sig igenom på ett alldeles förträffligt sätt. Det är imponerande bara det. Men han, på något sätt så lyckas han ju, nu ska man inte säga för mycket, så eller precis startat. Men ändå, du förstår vad jag är ute efter, Håkan. Vad är det han har egentligen som du gillar i ledarstilen?
Det är lite svårt att säga faktiskt, för att oftast är det ju någon sån här liten talang som inte går att ta på. Ska vara lite abstrakt, lite mystiskt. Det gäller ju på något vänster att skapa ett sånt där lyster runt sig. Det har ju alla stora coacher. Va? Tittar på Bulan Berglund så är många som säger att han är tuff och hård. Många säger att nej, han är skitbra förstående. Alltså det finns någon sån där svårtagligt på coacherna. Och Hellqvist har väl det kanske... skulle jag vilja säga, för jag är inte riktigt där och godkänner
honom. Varför
då? Jag tycker han saknar lite resultat. Det har alltid sett väldigt bra ut, men det är också väldigt, väldigt många klubbar på väldigt, väldigt kort tid. Och det är väldigt, väldigt dåliga vibbar som han lämnar efter sig. Så att därav så tror jag att han ändå inte liksom accepteras som någon tränare på toppnivå än. Inte i min bok i alla fall.
Hur rätt är han för Leksand, tror du?
Vilken tränare är rätt för Leksand? Jag tror som sagt, jag tror inte de är ett givet slutspelslag, om jag säger så, vilket innebär att vi kanske ska vänta med och ge både laget och Hellqvist godkänt. Men det är klart, de har en första line som är ihopvärvad och som ska leda det här laget, och det har de gjort de två första, och så har de, då har de 4 poäng i alla fall. Det är bra så på av 6 möjliga, men det krävs lite mer än att ha en första line som kan bli sönderslagen halvt.
Ja, det krävs ju att ha otroligt bra målvakter för man ska orka med en hel säsong. Det är ju Brage och Janne Juvonen i
samma
Leksand.
Samma gäng som i fjol.
Precis. Men om man tittar just över målvaktsbiten som intresserar dig oerhört mycket, Erik, och är något som du arbetar med också, just målvakter. Hur ser det ut, tycker du, i SHL?
Ja, det håller en väldigt bra nivå. Alltså om vi ser det på SHL-nivå. Jag ville bara koppla en sista grej till Björn Hellqvist, som hans pappa Rolf Hellqvist. Det är en sån där som kan allt om allt. Så att han har på något sätt ärvt det här självförtroendet genetiskt. Att han har ett enormt tro på det han gör, Björn Hellqvist. Och en väldigt tydlighet vad som krävs och vad alla ska utföra. Och det ruckar han inte på en millimeter. Och det är ju hans styrka. Så kan Hellqvist och Thomas Johansson, GM:en då, som har gjort de här fina värvningarna av toppkedjan då, som har gjort 16 poäng på de två första matcherna. Fenomenalt. Kan de stå rygg mot rygg, då kommer det kunna bli väldigt bra för Leksand. Men det får inte bli att spelarna kan gå förbi Hellqvist och klaga hos Tjomme då, som han kallas, Thomas Johansson, och få samförstånd i en hamn. Utan då är det bara att knuffa ut dem på havet igen där det stormar och vänja sig vid obehaget att ha den här höga kravbilden. Då kan det bli bra. Tillbaka till keeprarna. Och där har du ju sagt att jag ska göra någon liten form av lista, Niklas.
Ja, vi gillar listor. Jag skulle gärna vilja ha en lista av dig och de tre bästa målvaktsparen i SHL. Inte bästa målvakten, utan paren.
Ja, det här var väldigt knepigt, för att det är inget som liksom sticker ut att det här är stjärnor som kommer att dra till NHL direkt, att som man vissa år har haft att de här är ju, de kommer att spela Tre Kronor och de kommer att hamna i NHL året efteråt, utan här är det mer, det är väldigt gedigna par. Men på bronsplatsen så är 2 gånger Jonas. Och det är då Enroth och Ansén. Och det är framförallt då Enroth som kommer spela en 37-40 matcher, förutspår jag. Och han är ju så otroligt smart målvakt. Och står för erfarenhet, stabilitet. Jag kallar ju honom för Mr. Boxkontroll. Vi har ju visat ibland att målvakterna ska ju täcka målet som är framför dem, beroende på förhållande till pucken och sin position. Så där är ju han som medveten, och han vågar också ta tag i försvarsspelet, prata med utespelarna så att han får rätt hjälp. Så att jag sätter faktiskt in dem på en tredje plats där. Och på silverplats, den mest underskattade målvakten i SHLs elitseriens historia, David Bergljuv Rautio. Alltså om du googlar på stabil personlighet, då dyker han upp där, Bergljuv. Han är så extremt konsekvent i det han gör. Och det giftermålet tillsammans med Thomas Bulan Berglund, de förde ju Brynäs till final. Det var bara ett skott ifrån att vinna SM-guld ihop där, när HV till slut avgjorde i 7:e matchen i förlängningen. Tillsammans David Rautio med Jesper Wallstedt, som är den största målvaktsbegåvningen jag har sett. Oj. I tonåren, tillsammans med Jakob Markström och Henrik Lundqvist som blommade ut i sena tonåren också. Alltså Jesper Wallstedt, han har svart bälte i målvaktsteknik och i att läsa spelet. Så att om ni vill lyssna på Jesper Wallstedt, gör det, ni som inte ser målvaktsspel. Lyssna på ett stenkast från Delfinen, en podcast som jag också har varit med i tidigare. Men lyssna på Wallstedt, hur mogen han är och vilka justeringar han har gjort, bland annat med sömnen och kosten, när han har gått ifrån den här stora stjärnan som 16-åring, kommer till hockeygymnasiet där i Luleå och nu alltså kompletterar David Rautio. Jag tror att,
är det vår målvakt i junior-VM?
Det är en målvakt för junior-VM definitivt vi kommer kunna följa på Viaplay och TV6, TV3 beroende på vilka kanaler vi sänder på. Han ska absolut vara med i det laget och han ska få en hel del starter. För det är något utöver det vanliga och snacka om roligt och göra små klipp och visa vad det han gör så bra. För du kan nästan göra en målvaktspärr med Jesper Wallstedts målvaktsteknik. Så bra är han. Lassinantti till Sochi. Lycka till där i KL. Äntligen får han den chansen att känna stålar. Men det här målvaktsparet, det är riktigt bra. Framförallt tillsammans med Bulans försvarsspel. Men på första plats, det var SHLs bästa målvakt i fjol. Han kommer att fortsätta att utvecklas. Och det är Gustav Lindvall. 93,52% i fjol. Nu har han Arvid Söderblom bakom sig. Tingsryds succémålvakt som var näst bäst i HA med 92,41%. Och här får vi se Lindvall då spela majoriteten av matcherna precis som Rautio och Enroth. Och det Lindvall gör så bra nu, jag hade förmånen att ha honom på målvaktsverkstaden. Han och Christer Holm, den så trevliga målvaktstränaren och duktig också för den delen, var upp och jobbade på målvaktsverkstaden förra sommaren och gjorde en del korrigeringar i spelet. Flyttade fram händerna lite, blev lite mer aktiv. Så nu kombinerar han balansen mellan att vara täckande, samlad och aktiv i ytterlägen på ett mycket bättre sätt. Och han jobbar ju också med mentala coachen Andy Svärd och får hjälp på det planet. Så att han är otroligt seriös och vill ta ytterligare steg. Så därför utser jag honom och Söderblom Skellefteå till det bästa målvaktsparet.
Tyckte du att det här var ett roligt ämne, Erik?
Ja, det var otroligt roligt. Jag glömde bort att jag fastar och jag kände ingen hunger. Och tack för idag, killar. Jag ska njuta av dig.
Vad är Svedberg Mantas? Herregud, ja, du är ute och cyklar alltså. Iv ja. Som vanligt, Klarna. Du är ute och cyklar.
Nej, inte så. Utan prata varför Svedberg och Mantas ska vara högre då.
Då lirar du Djurgården. Punkt slut. Ja. Nu ser du. Du måste ha lite mer kultur i kroppen, då, Granar. Djurgården är alltid med i alla former av podd.
Säger han. Helt allvarligt, Håkan. Får jag bara säga snabbt. Du har helt rätt i det. Alltså Svedberg, Armalis, också en topp tre-kandidat. Alsenfelt, Volden. Och det här paret, Alnefelt, JVM-succén, Skorpionen med Jonas Gunnarsson. Mattsson och Rubin. Haukeland, Holm. Och sen då här i Ängelholm. Har vi ju då JG, Jonas Gustafsson, Johan Gustafsson och Kristoffer Rifalk. Alltså Viktor Fast i Växjö, Kanata i Oskarshamn, Andrén i Brynäs med Samuel Ersson. Nu rabblar jag namn, men det är det jag menar. Det här var ju nästan omöjligt att säga.
Ja,
men facit kommer vi få efter säsongen, men just nu när jag förutspår, då har jag tagit de här tre. Så att jag förstår vad du menar, Håkan. Det finns många av paren som skulle kunna tagits in på topp tre.
Och han driver lite med det här också, Erik. Det är svårt.
Ja, han har rätt också. Det är väldigt svårt då. Ja, det finns väldigt gedigna par.
Och det var därför vi gjorde frågan också till att det var målvaktsparen. För det är ganska viktigt. Jag tycker ofta man kommer in på, ja men de har ju den målvakten. Men det är ju målvaktsparen ofta som gör det. Kolla på Dallas nu som jag pratade om. Sjödobin. Helt plötsligt är det han som går in och världens hetaste målvakt just nu. De här målvaktsparen som du har spelat med, Håkan, genom tiderna, hur ser du på det? Vilket par var mest fascinerande, tycker du?
Ja, men då var ju uppdelningen mycket mer konkret. Då var det en första målvakt och en andra målvakt.
Det var klart.
Ja, herregud. Det, alltså, om du inte såg det från början, alltså att det inte var uttalat, så förstod alla det. Och det var ju samma sak när du såg på träningarna, va? En målvakt, alltså Roffe eller Tommy eller vem det var som stod under min tid, alltså även till Peder och alla vad de heter som man har haft som keeper och på landslaget, de stod i sin bur och de stod där så länge de ville. Och sen om man hade två eller tre målvakter på träningen, då var de på andra sidan och så delade de på träningspasset. Aha. Där, va? Om det inte var så att den här första målvakten då gick ur, för då kunde någon få så att det var väldigt tydligt alltid vem som var första och andra keeper.
Hur var det i Tre Kronor på den tiden med Pekka Lindmark?
Han var inte mycket i båret. Han stod inte mycket. Han stod och tittade mest. Nej, men Pekka var ju en inspirationskibble som var autodidakt. Han var ju självlärd på allting och han stod till att passa honom till han kände, för han var en känslomänniska. Och han var nästan aldrig bra till man sa att man slog vad om någonting, va? Det straffar Pekka. Ja, ska vi slå vad om det? Ska vi slå vad om det? Ja, då tände han till.
Ja.
Och så där Pelle Lindberg var exakt likadan. Slog man vad med Pelle, då liksom vart han förbannad, bara då ska han vinna. Så att det fanns den där tävlingsiven i dem då, och de var lite autodidakta och på något vänster känslomänniskor i just prestationen, men träningsflitiga, det var de inte i början. Inte.
Ja. Och det var därför Pekka sa att han var ganska envis också, va?
Ja, ja,
ta Gretzkys passning så tar jag det här. Ja, han kan inte skjuta killen.
Det kunde han, tyvärr.
Ja. Men just det med målvaktsparen, det är ju du, har ju du svart bälte i, Erik, just det där hur man samarbetar och kanske får den där lysande stjärnan som man har framför sig att verkligen lysa upp och känna ett förtroende också. Det är väl inte helt smidigt det där. Hur använder du det i ditt yrke nu som målvaktstränare?
Det här är ju oerhört intressant ämne och vi går ju, jag har ju själv levt ett liv som backup, kan du spela en mellan 3 och 7 matcher bakom Jarmo Mylli som ville spela allting. Han vilar på träning och var det någon övning eller någon reta honom, ja då spikar han igen, lite som Pekka Lindmark. Det var ju andra tider. Nu är alla målvakter mycket bättre strukturerade och mer välutbildade så kan hålla en högre lägsta nivå än vad vi backupper kunde göra på 80-90-talet då. Och det som är intressant är att hitta pulseringen. Hur många matcher ska man spela? Säg att det är 52 matcher i SHL. Att hitta en nivå där kanske startmålvakten spelar 35 matcher och backupen 17. Se till att man tar sig till slutspel men att startmålvakten är så pass ändå utvilad och fräsch att han kan vara som bäst när det ska avgöras i mars, april och nu ända in i maj då om vi pratar SHL. Är det NHL så är det en annan fördelning såklart eftersom det är fler matcher. Men det här är ju otroligt intressant ämne och jag har ju några exempel. Till exempel när Rundqvist värvade Reinard Divis till Färjestad inför säsongen 08-09 och jag hade börjat jobba med Jonas Gustafsson till ett år tillbaka. Och då var han tänkt som en stjärnmålvakt, Divis. Och jag visste ju att Jonas, ge mig bara några månader till tillsammans med honom så kommer han bli riktigt bra. Han blev ju sedermera ett monster. Men grejen var då att Divis fick chansen först, laget förlorade och sen kommer Jonas in då som backup och bara vinner och vinner och vinner. Lite grann som vi såg när Tellqvist, kommer ni ihåg när Hardy Nilsson satte in Tellqvist istället för Tommy Söderström? Och det blir en generationsväxling naturligt eftersom laget börjar vinna med den tänkta backuppen i målet. Och det var det som hände lite med St. Louis i fjol, det hände ju med Dallas i år. Mycket på grund av då Blessing in Disguise att Bishop är skadad. Och nu går jag på en rant här Niklas, det blir lite för mycket av det goda. Men när man kan skapa alltså att en teamkänsla, att målvakten tillsammans med målvakterna tillsammans med målvaktstränaren ser att även backupens bidrag, hur många procent av matcherna det nu är, kommer vara en jätteviktig parameter för att laget ska kunna vinna guld. Det lyckades jag skapa tillsammans med Divis och Jonas då. Så Divis accepterade sin roll och var jätteviktig för laget fast han inte var inne på isen på matcherna. Samma Salak och Torpet 2011 när vi vann guld, de delade också på det och blev bästa polare. Och var de ute på krogen och det blev bråk, då skyddade de varandra så de blev bästisar. Det behöver man ju inte bli. Men det är också att man får sån gemenskap och man känner att som vi hockeyspelare är så bra på, laget är det viktigaste. Vad kan jag bidra med för att laget ska kunna vinna tillsammans? Och det är ju väldigt inte lätt att skapa när man väl gör det. Då finns det ju inget bättre egentligen att uppleva som coach.
Ja, lite lustigt att du kommer in på det med att de skyddar varandra när det blir bråk på krogen. För vi stod och pratade om det innan med Bandit, radiokanalen som sände här ute, så stod Håkan med programledarna. Och då kom ni in just på målvakter som var rätt vilda, Håkan. Det känns som att de var lite mer galna förr i tiden. Ni pratade Ron Hextall.
Ja, precis. Och det. Ja, men målvakter är ju, och det ska man väl säga, alltså både med det är en positiv ton i det. Men de är lite speciella för att det kräver sin man att ställa sig i ett hockeymål. Dels är du,
eller kvinna.
Ja, det självklart. För att dels så är du ensam och ska stå en hel match. Och sen blir du väldigt sällan hjälte, utan du blir desto oftare offrad så att säga och får andra rubriker runt det. För du är så utsatt i den positionen du är. Du är längst bak. Du ska ju vara och så säga, den som du bygger allting på. Så att de flesta målvakter jag känner, som sagt, de är lite speciella, men speciella med en positiv ton på slutet.
Ja. Men inte att de är sådär galna aggressiva?
Nej.
Nej.
Inte, alltså det finns de som har varit det också, men vissa är ju det på match, vissa är det på träning, vissa är det på krogen. Men inte många.
På kroken också. Ja. Ja, det är ett speciellt släkte. Det är väl därför man vill vara där. För man hamnar i centrum. Du får inte vara dålig. Helt enkelt. Du kan inte gömma dig som idrottsman eller som idrottskvinna där. Målvakter. Ja, vi älskar dem. Och de här namnen, de kommer upp. Gamla målvaktsnamn. Det är sådana man aldrig glömmer.
Nej.
Det är Pekka Lindmark i Göte Wärlital och...
Jag tror faktiskt det. Jag måste säga om det går någon som kan kolla. Men jag har för mig faktiskt att jag har gjort mål på Tretschak.
Asså?
Ja.
Oj,
jag har med det. Jag har med det. Jag är inte helt hundra, men jag har för mig.
Turnering någon gång i 80-talet.
Ja, exakt. Någon sån där, ja, precis. Jag var ju med liksom på... Jag var ju med lite slut på 70-talet också faktiskt. På sån där, som junior på ett träningsläger innan VM. Och då mötte vi ryssarna. Men det var inte, kan inte ha varit då inte.
Nej.
Det var bara 20.
Ja, det där måste vi...
Ja, precis.
Det måste vi gå och googla på.
Ja. Det kan ha varit. Vi mötte dem ju också, vet, när de var CSKA.
Ja. På tal om rysk hockey, det är stora problem borta i KL. Det kommer vi prata om i senare podcast också, här med coronan som sprider sig, och den ökar ju tyvärr här hemma också nu. Så det är ju ett spänt läge när det gäller publikmässiga också. Det är ju bara en liten del av samhället, såklart, det vet vi också. Men vi lever i hockeybubblan, som... Det är ett prekärt läge för många klubbar. Vi pratade ju mycket ekonomi i förra podcasten tillsammans med Håkan och Rickard Wallin. Lyssna gärna på det avsnittet, avsnitt 291. Hockeyallsvenskan, många som väntar på den, det gör vi också. Det kommer bli en stor special i nästa veckas podcast där vi ska prata Hockeyallsvenskan, som ju går mot en premiär här också och ska komma igång. Där har det ju också varit väldigt mycket covid-19. Det var ju Bikarlskoga, det var Västerås som har varit drabbade. Vi hoppas att den kommer igång som planerat. Erik, du laddar upp för en intensiv helg som kommer. Ta det lugnt nu med din fasta och allt annat du håller på med där nere i Ängelholm.
Ja, tack för det. Alltså, det är underbart att leva den här bubblan. Nu har jag fastat i 60 timmar snart. Jag ska avsluta den imorgon klockan 2. Så jag kommer ju kunna flyga av mig själv till studion på fredag natt. Men innan det, final 3 med Holmgren, The Big Voice och Södergren, som har gjort mål på Tretschak.
Ja, jag är inte helt hundra än. Alltså.
Vi säger det, det låter coolt. Vi säger
jag har för mig det alltså.
Ja. Vi säger det helt enkelt. Så öppnar vi upp studion natten mellan lördag och söndag. Ni får kommentering och andra godbitar i pauserna i de här kommande finalerna. Så vi är med i hela vägen sen från lördag till finalen är i mål. Tack så mycket, Erik.
Tack själv. Andas och njut, boys.
Tack så mycket, Håkan.
Tack.
Vi är oss redo. Det är 20 grader här utanför kontoret på Södermalm idag. Så det kan bli en golfrunda, direktören, eller hur?
Ja, det kan det väl bli, va? Ska vi ändå göra något vettigt den här dagen också?
Spelar man lunch?
Spela Ullna.
Vi spelar en lunch. Vi spelar om en lunch.
Vi spelar om en lunch. Och det är faktiskt Ullna som gäller idag. Det är ju fantastiskt.
Åh, vilken underbar bana.
Ja,
det ska... Hälsa dem där. Jag älskar Ullna.
Det ska vi göra. Och vi älskar dig, Erik. Som sagt, tack för idag. Och tack, Håkan. Och till alla podcastlyssnare, där var avsnitt nummer 292. Vi jagar Sportbladet ju, som är uppe i 300 avsnitt. Jag gillar inte att ligga efter, men vi får öka här, vet du. Vi får köra kortare podcast helt enkelt kanske. Men det är kul att ni är med oss och att ni tittar på Stanley Cup-finalen. Fortsätt med det. Och de KHL-sändningarna som rullar också med de lagen som är igång. Håll koll på det via vårt Twitter, vårt Instagram eller vår Facebook-sida där, via Play Hockey. Mycket nöje med all ishockey, och framförallt ta hand om er. Må bäst. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan, och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra. Ja. Jag huskar det.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save, rebound save. That was brilliant. Oh my goodness.
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.